Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Eld och rörelse.
Udda krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och med mig Myran Andersson.
Hur är läget sånt?
Jag är lite stressad, jag ska flytta på söndag och har inte packat så mycket såklart. Flytta kul.
Nej.
Alltså att ha flyttat.
Ja, det är vidrigt alltså att flytta.
Ja, ja. Själva flytten vidrig. Alltså och packandet ner och packandet upp och allting. Ja, det är verkligen bland det sämsta man kan göra.
Ja, det är vidrigt. Alltså verkligen fruktansvärt. Jag hade nog ändå kunnat tänka mig vara en ganska lång och destruktiv relation. Bara för att slippa flytta igen.
Ja, jag förstår. Skönt att man inte är det. Eller? Hur är läget med dig? Och nu brygger jag över till, hur är läget med dig?
Nej, men jag tänker på det liksom, att folk säger ju så ofta så här, men ja, vi håller liksom ihop för barnens skull. Mm, och det är klart det. Att det är en variabel. Men framför allt håller jag ihop för att slippa flytta. Det tror jag nog ändå är, det är nog den huvudsakliga anledningen.
Förutom då att du älskar din fru och...
Absolut.
Hela den biten.
Men det är inte med på topp tre.
Nej. Ja.
Jag tänker då motsvarande att om hon skulle vara så, jag har fått det här jobbet, vi behöver flytta dit. Alltså, vad tråkigt att vi måste skilja oss. Fast ännu
värre. Och så är det husier då som hon måste flytta till.
Ja, precis. Det är ju 150 meter. Vad är det för jobb du föreställer dig att hon har fått som gör?
Hon vägrar liksom. Jag vet inte. Hon har liksom ärvt en frisörsalong. Nej, ja. Men man behöver inte flytta för. Jag vet inte vad... Nej.
Men för jag tänker, de här frågorna, vet, hade du fortfarande älskat mig om jag var en mask och sånt? Och sen så, ja, ja. Hade du fortfarande älskat mig ifall jag, vi hade behövt flytta? Nej, 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 då,
det är där
då hade du dött för mig. Där går gränsen faktiskt. Jag, ja.
Riktigt så hårt känner jag inte. Men
nej, uppenbarligen alltså. Inte, för du flyttar ju lite for the love,
ja,
känner man ju.
Absolut. Jag har kunnat bo kvar i den lägenheten.
Resten av ditt liv.
Ja, ja. För att jag bryr mig inte så mycket om hur det är. Men jag tror att det kommer vara mycket bättre nästa, så det kanske också... är bra för mig.
Ja, och jag tänker ju nu liksom, jag kommer ju osökt in på en annan sak då, men vi har ju renoverat en del på det senaste, och kosmetisk renovering för sägs då.
Du har nu lister och så putsade golv.
Precis, uppskurade golv, lister, så gjort golv, putsat, puts på väggarna, målat om och så. Och jag förstår att jag är liksom en pastisch på att vara man, men jag är ju också, alltså jag är ju också man, så det. Och jag förstår att det här är inte biologiskt utan att det är socialt konstruerat. Det är ofta jag känner att jag hade också varit fin med en madrass på golvet.
Liksom. Ja, ja.
Att madrass på golvet, äta en kastrull, en dator. Men alltså, sen har jag ju barn så jag fattar ju att de måste liksom...
Har ni en kastrull?
Vi måste ha mer än en kastrull, ja, precis.
Men tror du inte att man generellt mår bättre när man har en riktig säng och äter på tallrik och så? Det är bara att man har något konstigt gapp i huvudet, att man liksom, ja, man vill inte göra den lilla ansträngningen för att just i stunden är det roligare att göra vad som helst annars. Liksom.
Det är att man är blind inför mycket av det här med inredning, känner jag. Att man liksom inte förstår det. Och att man heller liksom, det är klart att jag uppskattar ju om det är städat till exempel. Alltså, jag får ju ro av det. Och det får väl alla människor. Liksom. Mm. Det får ju någonstans ro av ordning. Liksom.
Mm.
Men jag tänker att det är som att det konkurrerar då om tid och energi för att typ tänka på feta stridsvagnar. Och att jag får mer ro av att tänka på feta stridsvagnar. Förstår du varför?
Liksom, I stunden får man ju det. Mm. Men jag tänker att på det långa loppet så städa först, tänka på stridsvagnar sen. Så får man optimal ro.
Ja.
I den liksom balansen. Jag tror att det är så.
Du tror det,
ja. Ja, men
det känns ju bara som att om det hade varit så hade ju du städat. Du känns ju som en ganska...
Nej, inte alls. Jag är inte alls duktig på att göra den långsiktiga, det som är bättre för mig, grejen.
Du har inte den grejen.
Nej, inte alls.
Liksom. Men din toppfysik och liksom din långa utbildning och...
Ja, men långa utbildning har bestått väldigt mycket av att
inte utbilda
skriva
dig.
Färdigt arbeten.
Ja. Ja, du är en jävel på att prokrastinera, så det är du, eller hur? Det kan man märka det ibland så. Ja. Skulle inte Myran skriva en avhandling, fast här sitter han och bråkar med någon i en musik och han är inte så intresserad av musik om någon liksom rasistgrej. Så okej, det har han lagt den här 8 timmar på. Ja.
Det var någon idiot som började DMa mig på Twitter igår till exempel, som jag lagt några timmar på.
Jo, jag förstår. Kommer du ihåg det när du gjorde den här uträkningen om hur många människor som måste dött i Gaza och hur många av dem som var kombatanter, och sen visade det sig bara att du bara pratade med något SD-troll. Du hade ju lagt flera timmar på det.
Men den här killen var ändå så att han, efter han fick...
Det här är killar som slidade in i ditt DM.
Ja, tyvärr. Är det väl så. Men efter han fick veta vem Ben Gvir var liksom, och vad han hade gjort, då var han så... Ja, men han borde också dödas.
Okay.
Men då var man så, men vem är det som ska döda honom och alla som har röstat på honom? För då var logiken också att alla som har röstat på Hamas ska dödas.
Ja, de förtjänar dö liksom.
Ja, så var så, det var 74% som röstade på Hamas. Så var han så bara, det var det verkligen inte.
Nej, och sen så, det är inte så det funkar.
Nej, och sen så liksom, de här barnen fick inte heller rösta och sådana saker.
Nej,
och
alla röstade ju antagligen.
Så räknade jag ut att då var
ja, du gjorde
11%
du gjorde av befolkningen igen.
Gick till en valurna och la en röst på Hamas. Liksom. Ja. Det, ja. Men då liksom så bara, okej. Så nu tycker, för att liksom kunna hålla fast vid sin då, man får döda de palestinska civila som helst, så bara han också tycker att man fick döda...
Mm. Någon typ av intellektuell hederlighet. Men då
var jag så, men vem är det? Du vet att han är liksom minister nu i Israels regering. Vem är det som ska döda honom? Det finns bara en grupp som har försökt, och det är de du tycker är liksom så här... Det.
Så att båda har liksom rätt?
Nej, alltså han köpte inte det.
Men så att båda har liksom
righteous cause. Men någon borde bara göra det här.
Liksom. Ja, Hamas kanske borde få ta döda han med Gwe och säkert dem samtidigt.
Nej, det är väldigt dumt att jag tar upp den tiden.
Men det hade väl varit smidigt.
De fick fire it out.
Men om Gud hade slutat med sin son, det är bara ett test för att se om man kom in i party. Så med direkt börjat intervenera och så du är dum, och du är dum. Och så, och så hade folk dött.
Alla som förtjänar att dö.
Ja, bara dog.
Ja.
Konstigt.
Men under vilken rygliga regler man följer då, i fall det är så att gamla testamentet och så, då är det ju ganska det få människor som blir kvar ganska snabbt. Liksom.
Är förhuden kvar? Aj, aj, aj. Död.
Nej. Har du någon gång tänkt sen syndig begär till din nästa fru? Och så,
alltså det är många killar som försvinner. Hur mycket tog du betalt då? Eller då det här med att Jesus är till och med att gräva ner dinar. Och, ja, skitsamma. Ett sidospår som ska gräva ner sina pengar. Det känns ondomligt och konstigt. Det berättar också någonting om tiden Jesus levde.
Absolut. Cool som... silverskatt de grävde upp i Stockholm förut. För att deraila ännu mer. Någon som verkligen tog alla pengar och grävde ner dem i en potta.
Mm. Fett. Stor respekt. Fick inte staten sina pengar. Det är inget krig till Ryssland.
Det du tänkte.
Ja, men det...
Men din första tanke är, fan vad fett att de hittar silverskatt. Det är pengar som staten på 1100-talet inte la vantarna på.
Men om det är någon stat man inte vill ska få pengar, är det väl staten på 1100-talet?
Säkert, jag vet inte.
Nej, men vad fan, vad trodde de? Det var ju inte direkt som att vi gick till folkskolor eller så här.
Ja, men jag vet bara att det är vilken stat som fanns då. Men det var
det väl... knappt fanns en stat heller i den ordets faktiska bemärkelse. Ja, okej. Okay. Vi får väl ta samma nu, känner jag.
Mm, okay.
Mm, det var väldigt trevligt. Det känns som ett rent substitut för att vi inte har pratat med varandra på länge. Men ja, på tal om staten man inte vill ska få pengar, så har jag ju precis genomlidit det här generalmötet i Quantico.
Just det, du var så, kan vi inte spela in på tisdag, för att då är ju det här mötet som USAs försvarsminister,
krigsministern,
har de bytt namn redan på
honom? Jag är ganska säker på det, det är ju också krigsdepartementet.
Det vet jag, men jag, ja, det är coolt i alla fall. Det får man ju
bygga upp.
Och liksom ärligt också. Istället, det är inte så mycket försvar USA har hållit på med senaste någonsin. Ja. Men för att då skulle vi ha lyssnat på det här talet och kunna snacka om det liksom.
Mm.
Tyvärr då. Talet mest var Gelle Mattias, va?
Talen,
ursäkta. Ja, jag har inte lyssnat på dem.
Nej, men det är ju så här. Förra veckan, det här är ju mycket saker som är konstigt. Förra veckan så gick ju Pete Hegseth ut, alltså USAs krigsminister, försvarsminister, ut och var... Vi ska ha ett möte med alla, alltså man har ju sagt generaler, men det är väl strikt att alla enstjärniga upp till fyrstjärniga befäl. Och det har ju varit lite diskussioner fram och tillbaka, liksom vem är det som faktiskt ska åka på det här mötet, hur, han verkar heta försvarsminister fortfarande, måste jag
på Wikipedia står det 29th United States Secretary of Defense. Inom parentes, or Secretary of War.
Ja.
Så det är väl lite i luften.
Ja. Och det här väckte ju väldigt många frågor. Det här mötet, det här sammankallade mötet. Vi pratade om ett par hundra personer, alltså upp till 800 personer, beroende på då. Jag vet faktiskt inte exakt vilken siffra många som dök upp. Men det var lite diskussioner fram och tillbaka om...
Man fick lämna in en sån lapp från sin mamma som sa att man...
Ja, mens. Jag kan inte komma. det var lite diskussioner fram och tillbaka då om det verkligen är alla eller om de var tvungna att lägga, liksom lämna någon typ av liksom skelettstruktur kvar för att...
Ifall de blir anfallna av Ryssland.
Ja, men det är precis för Kina då. Kina fall, kanske. Tänker jag att det kanske alla. Men det är ett par hundra i alla fall som har dykt upp. Och så var man ju som ofta, man gör ju ofta misstaget, eller jag gör ofta misstaget, och det kanske jag är ensam om, men jag gör ofta misstaget och tänker att det kanske finns något rimligt att kalla hem alla de här och ha ett jättestort möte på ett samma ställe. För om man, jag vet inte, man kanske måste börja änden med, vad är de dumma sidorna av det här? Jag tänker att de är lite självförklarande, men för det första så är det ju det är dumt att samla alla sina generaler på ett och samma ställe. Det är dumt. Mm. Det är också dumt om man är ett land som är så här, vi bedriver ju inte, som du var inne på, i strikt försvarspolitik i den meningen att vi, liksom, vi projicerar makt på andra ställen. Och till dess, de skulle väl hävda att det är deras sätt då, för försvar.
Jo.
Det innebär att de här generalerna är ju på olika ställen väldigt långt bort från USA och i händelse av krig eller instabilitet måste ju ta sig tillbaka dit. Så man tänker att det är lite dumt att samla dem på samma ställe. Men då är man så här, men, det kanske finns en anledning. Vad kan man tänka sig? Man kanske tänker sig att det är så här, de ska presentera en ny försvarsstrategi till exempel. Alltså det är så här, nu kommer det en ny försvarsstrategi. Vi ska markera hur viktig den är. Det här trodde jag kanske då skulle vara det som skulle komma. Och jag tänkte att det skulle vara någon protektionism kanske. Att man skulle vara så vi ska fokusera på liksom, Pax Americana. Vi ska fokusera på Latinamerika. Lite så trumma upp inför ett krig mot Venezuela. Eller lik, alltså du förstår den typen av grejer. Och det kommer skada Kina om vi attackerar Sydamerika because reasons. Det är ju mycket retoriken nu. Att Venezuela och Kina är bästa kompisar. Och så var folk så till mig, ha, vad dum du är. Det är inte alls det de kommer göra. Det de kommer göra är att de kommer hålla ett skitmärkligt tal där typ generalerna måste liksom svära trohet till Trump och Pete Hegseth, precis som i liksom en fascistdiktatur. Ja. Och så var man så, ja men så riktigt så dum är det. Så det är ju inte det som kommer att tänka mig idag. Så hade jag fel. Så att, och de här andra hade också lite fel. För det var inget liksom där de så här behövde filma när de knullade en gris. Så att de var så för evigt bundna att lyda Trump. Och de behövde, så vitt jag vet, inte svära någon ed igen. Men istället så tvingades de, tvingades de genomlida vad närmast skulle kunna liknas som en svensk mindre kommuns kick-off pep-talk.
Just det.
När SD har tagit över makten. Så att det är också, det är ganska mycket så, liksom snömos och goja som sägs i olika saker som we need patterns in, alltså som då general Patton, som ju var framgångsrik general, antagligen en av de mest hatade generalerna i amerikanska armén och en tok antisemit och rasist då generellt. Och sen så var det liksom lite, om man tänker då skånsk, svensk, mindre kommuns, sverigedemokrat går upp i kommunfullmäktige och ska prata om hur man styr upp skolan eller vården eller polisen utan att någonsin har satt sin fot i någon av verksamheterna. Och det är så här. Problemet i dagens välj vad du vill i samhället är bristen på hårda tag och att alla är såna bögar.
Det är för mycket HBTQ-certifiering.
Det är för mycket HBTQ. Det här nämndes ju under talet. Det var också att det skulle vara slut på walking on eggshells. Så att det var mycket att man då inte
mer fick penalism i armén igen. Liksom.
Uttryckligen. Ja. Uttryckligen mer penalism. Alltså det var uttryckligen för Pighetset. Man skulle liksom få brotta ner folk och kalla dem taskiga saker. Inte rasism och inte sexuella trakasserier. Det är olagligt, varit olagligt väldigt länge, sa han. Så det får man inte hålla på med. Man får heller inte ha olika sociala mediasidor och lojalitetsskit liksom.
Så gick han igenom det?
Här, men han pratade om liksom exempel då, att liksom kompanier får inte ha egna Facebook-sidor som kritiserar befäl.
Men han vet ändå någonting om, för han är gammal general.
Nej.
Major.
Det kanske han är.
Någonting är han.
Ja, en general är han.
Nej.
Jag tror väl till och med att han är typ nationalgardist, officer va?
Ja, han var major. Ja.
Ja.
Mm. Det är bara att jag är inte så bra på...
Nej.
Jag menar nog befäl när jag säger
general. Det kan, är lite pinsamt kanske.
Att jag inte kan, att jag sa fel på det. Att, ja, men det är absolut i den här podden.
Han är major, det är liksom, det är en viktig befälstitel, liksom, en riktig officer, men han är inte general. Men jag säger inte att han inte har någon inblick, säger vad, hur talet var. Så talet var, man ska liksom inte hålla på och, med massa woke-skit, mycket om woke-skit. Man ska också, de har ju också rensat ut, man pratar om att 20% av den folket i den befattningen som var i salen har ju fått gå från sina jobb på grund av illojalitet. Och Pete Hegseths tal var då mycket så, drill sergeants ska få säga taskigheter. Det är så man bygger styrka. Och sen mycket pratar de ju, och det här är, alltså det här gör liksom ont i mig när man pratar om det. Det är mycket det här med krigaretoset.
Just det.
Som ju även är en officiell sak i liksom amerikanska försvarsmakten, för att krigsmakten. Alltså att det finns ett krigaretos, och det är liksom att alltid attackera, alltid sätta uppdraget först, aldrig fly, rädda dina vänner, typ så. Det lever vi efter, krigare. Och jag förstår att det kanske krävs människor av vår kaliber för att bli provocerade och säga så här, ni är på definition inte krigare.
Ni är soldater.
Alltså, ni är soldater, det
är olika.
Det betyder olika saker. Och sen så tänker man ju på boken Drone Warrior, till exempel då. Ja, och säger man så. Åh, det är så jävla pinsamt.
Krigaretoset är att sitta med en joystick i en bunker och knappa lite.
Eller han. Det är liksom som när jägare i Sverige pratar om det.
Just det.
Jag skiter ett rådjur. Djurens lag. Djunglens lag. Det var jag eller rådjur. Nej, men det var aldrig riktigt du eller rådjur. Alltså på sikt kanske det är att dina hemorrojder när du sitter i vakthornet blir så inflammerade att du liksom, ja, det blir en infektion som blir sepsis och så dör du av det. Det är ju teoretiskt möjligt. Men det,
rådjur hade mycket små chanser.
Det är ju få jägare. Min far tillhör väl en av dem som faktiskt har tagit ett rådjur i närkamp. Det är en diskussion. Ja, skitsamma.
Men vildsvin däremot, där är det lite mer real.
Inte alltså, de sitter i torn.
Nej, inte.
Nej, för de kan inte klättra i stegar. Och i det här fallet då, det vi jämför med är alltså att stegen, det är 400 meters höjd som drönaren befinner sig på. Ja. Och så höll han liksom ett tal, det handlade om typ, ni ska få fria tyglar, ni ska få göra vad ni vill, ni ska inte hålla på att vara så jävla försiktiga, det är så att man har fått liksom reprimander för, inte så jävla viktigt. Jada, jada. Men du fattar liksom vilket jävla tal det är. Ingen strategi. Lite besviken, känner jag. Okej, det här var ju, men det var heller inte så rista blodörn och liksom så. Nej, du fattar vad jag menar. Ingen sparkades heller på plast. Alltså ingen så offrades på scen. Nej. Besvikelse. Sen kommer det andra talet. Så tänker man så här, Pete Hegseth, han har lagt grunden här. Det är liksom, nu är det hårda tag, nu är det andra bullar. Nu är den coola katten i stan och så vidare.
Han har trummat upp stämningen lite.
Ja, men lite så. Alltså han är ju inte karismatisk på sättet att jag hade knullat med honom. Men han är ju karismatisk på sättet som är så här, han hade verkligen kunnat snacka
lyfta den där
liksom
kommunförsamlingssalen.
Ja, exakt. Han hade kunnat snacka upp ett gäng kommuntjänstemän så att till liksom halvdags eller våtmark. Det hade han kunnat göra liksom. Sen så kommer Trump på. Och då tänker man såhär, ni, annars presidenten of the US motherfucking A har samlat alla sina generaler i ett rum, eller nästan alla generaler i ett rum, till Oompa Oompa musik. Nu kommer han upp. Han ska liksom bränna av ett tal. Nu jävlar kommer det levereras världsnyheter. Alltså det är så här, det är en världsomvändande nyhet i veckan. Det här är den här veckans världsomvändande nyhet. Och det är bara tisdag. Vad mer ska hinna hända? Och sen är det bara, har du hört ett Trump-tal? Så har du hört det här Trump-talet. Ingen karisma. Mumlar fram olika saker. Favorit. Alltså det är många bra. En favorit, att han pratar om militären, hur mycket han gillar militären, hur han alltid haft deras rygg, hur de är grymma och att det också gäller polisen. Och så är man lite så här, okej, jag fattar, det finns liksom någon koppling här. Sen glider han in på att, ja, jag vill också nämna brandmännen, för jag nämner alltid brandmännen när vi pratar om polisen.
Det är min grej.
Ja, men för jag gillar dem, för 95% av dem röstade på mig, så då får man liksom, då är det ett plus man får, säger han. Att rösta så många på en, då får man ändå nämna dem. Och så är man så här, det här är lite konstigt, du har ändå flygit de här människorna från jordens alla hörn för att ha det här mötet, och nu har du ett sidospår om brandmän. Det sidospåret är ganska långt och handlar delvis om att ett jättestort återkommande problem är att folk skjuter brandmän när de är på sina stegar och att det är jättefarligt. Och då kommer man till det här de skrev till mig på sociala medier, att jag var dum i huvudet, som tänkte, någonting måste ju det här vara.
Ja, det känner du lite, träffar dig där.
Då känner jag mig som en brandman uppe på en stege och känner, det här är ingen bra position att vara för min del.
Nej.
Än så länge har vi ingen försvarsstrategi. Än så länge så är det ingen världsomvälvande nyhet, utan nu pratar Trump. Tänk, vad tror du varje minut av det här mötet kostar?
Liksom? Nej,
att det måste vara ofantliga mängder pengar. Om man känner, var är Trump? Eller var är Elon? Var är Dodge?
Mm.
Hur fick det här mötet? Vem budgeterade för det här mötet? Fattar du hur många vårdbiträden?
De får ju blåsa pengarna nu då, för att i natt stängs väl också.
Ja, då är det ju chatt då, för att de inte kommer överens. Ja. Han säger många saker, vissa av dem har väl viss politisk bäring. Det är mycket om fienden inom landet, mycket om att, någonting om att typ sätta upp någon sån specialstyrka som ska kunna slå ner civil orolighet och så. Då kommer man ju tänka på det som håller på att utveckla sig i Portland, där liksom trumpar upp.
Det är okej att du säger trumpar upp.
Man trumpar upp en...
Det kan vara din grej nu.
Det kan vara min grej. Man trumpar upp en stämning där det, liksom, det är en krigszon. Portland är en krigszon, vi ska skydda ett militär, vi ska slå ner det här upproret. Och så är det ju antifascister man syftar på. Han har en prata om kärnvapen. I den säger han bland annat de gyllende orden the N-word, there is two N-words, you're not allowed to say any of them. Och syftar då alltså på det rasistiska tillmälet och på kärn, alltså nuclear då. Yeah. Och så pratar han ganska länge om att man inte får prata om det.
Och han sa också nuclear själv. Ja. Alltså att jag med, det är bara, ja.
Och sen glider han iväg. Och då är man
han,
så.
Han emfaserar också väldigt mycket att kärnvapen är väldigt farligt.
Det var farligt, ja. Om man inte visste det så är det farligt, ja. Och vi har skitmycket. Ja. Men även om vi har skitmycket så finns det bara man har 20-delar vi har, så är det också svinfarligt. Så, tänk att sitta där. Ja. Du har gått igenom alla jävla skitkrig du behöver gå igenom för att få din generalsposition. Du är, visst, du är liksom inte världens kanske vassaste kniv i lådan, men du har ändå överlevt ett gäng krig, inom situationstecken. Och ett, några riktiga krig kanske. Och så du har liksom flugits ut från Afghanistan. Du har varit tvungen till att döda obeväpnade civila irakier och så vidare. Och nu sitter du här. Och så är det så, varför måste jag lyssna på det här? Och hela tiden måste de ha tänkt som jag, snart kommer poängen. Det kommer ingen poäng. Det är helt, helt innehållslöst. Jag pratar mycket skit om Biden. Alltså det är mycket skit om Biden. Ganska mycket, Pete Hegseth var mer inne på transpersoner. Mycket skit om transpersoner. Men också en del om Biden och om de tidigare ledningen. Om hur de har bakbundit hela försvarsmakten, krigsmakten. Förlåt. Och nu, och sen så Trump bara är, vilka jävla super de här är. Och sen säger han väl också typ att han har löst massa krig. Han har löst kriget i Gaza. Okej. Okay. Han har också löst, det hade ju inte skett ett krig i Ukraina om han hade varit president, yeah. För att han känner Putin så väl. Och, men att det också typ är löst om han bara får dem att snacka lite med varandra. Yeah. Och sen går han liksom av scenen. Och så är man, är det här mer ett historiskt ögonblick? Senaste gången nu så gjorde något liknande är 47.
Okej, okay, ja. Var det inför någonting då? Eller nej, var det bara så nu andra världskriget verkligen slut? Ny
försvarsstrategi tror jag det var. Ja. Så här, vad gör, hur ska vi tänka nu? Liksom? Ja, ja. Världen är omritad. Liksom. Vad behöver vi tänka?
Nej, precis, verkligen, alltså, det är mycket teater känns det hela tiden som i detta. Alltså, det är verkligen historien upprepar sig först som tragedi och sen som fars.
Men inte som fars i meningen liksom slumpmässig komik. Utan fars som är meningen är ganska välregisserat, välproducerat komedi liksom. Men det är ganska, så menar jag inte en sån blockbuster, utan Scream, vad heter de parodierna på Scream, Scary Movie 5. Förstår du? Alltså, de fattar ju att det de försöker göra är att bete sig som en dåtida president. Alltså det är så jag tänker att de tänker på det. Alltså så här gör man om man är
president 1945 typ.
Typ, ja. Då har man såna här möten. Då har man olika fräcka tal. Man samlar alla i ett rum och så spelar man sån skitmärklig
med musik.
Ja, och sen så är man så, fast de
hade ju något att säga.
Gäller det kanske, folk kanske tänkte det också, då blir man så, är det att man är fast i sin zeitgeist. De kanske också tänkte, för fan, men varför hade vi det här mötet?
Ja, men vet, jag tror spontant inte det. Jag tror inte
eller, det är så. Eller så är det ju så att de faktiskt trummar upp till ett världskrig. Och som en omen, du vet att det finns en sån saying att när du serveras hummer och stek liksom i amerikanska militären, då vet du att nu ska vi till krig liksom. Ja. Det är liksom sista måltiden som man bjuder på innan de deklarerar krig eller man mobiliserar uttrupper. Så tänker man att det kanske är en omvänd, att om du sitter där och du är så här, jag är general, jag har varit igenom de här krigen, jag har liksom varit, vad har man klämt sig igenom? Gulfen, man kanske fick vara med och bomba Serbien lite, eller åtminstone borde någon att bomba Serbien. Man kanske, man var i Afghanistan och fattade inte riktigt vad man gjorde där, och så var man i Irak och fattade inte riktigt vad man gjorde. Alltså, man har varit igenom de krigen. Då är man kanske inte heller riktigt så här, det är lite, om man blir utkallad i krig kanske man inte har den här jag gör detta för att jag vill dö-grejen. Alltså på samma sätt som jag tänker att om du var, vilket de pratar mycket om, general under andra världskriget till exempel, eller första världskriget eller amerikanska inbördeskriget, alltså att du ändå hade känslan av att jag gör detta med livet som insats på något sätt.
Ja.
Och det kanske inte de här generalerna har, för de har nog aldrig känt riktigt det här med livet som insats, även om de såklart då kan dö i någon bilolycka eller... Men efter att ha varit med på det här mötet så kanske de tänker att om vi går i krig så har vi inte såna här möten längre. Alltså för det är inte möjligt att genomföra dem.
Nej.
Så jag är liksom beredd på att riskera mitt liv för att slippa ha den här typen av möten.
Absolut, det är det som är så trin. Ja men bra. Bra take. Slutsats.
Ja.
Ja men Trump snackade ju där och då om att han höll på att lösa Ukraina, Ryssland. Och han har ju tidigare liksom gjort en konstig vändning nu. Där han säger helt plötsligt Ukraina kan väl återta hela sitt territorium. Det går ju så dåligt för Ryssland. Varför skulle de inte kunna det liksom?
Mm. Jag har nu förstått läget för den ryska armén och ekonomin.
Och alltså ett ett tolkning av det är ju bara att han fortfarande är helt tokig bara och säger olika konstiga saker. En annan kan ju vara att han faktiskt sniffar lite. Alltså han gillar en vinnare liksom. Och nu vinner inte Putin så hårt längre. Så därför så liksom vill han ompositionera sig lite. Det jag tänkte att jag skulle prata om nu är läget i den ryska ekonomin en sväng. Ett område då där man kan hävda att Putin kanske håller på att tappa lite.
Nu har sanktionerna börjat funka.
Nu har sanktionerna börjat funka. Och det ligger väl någonting i det.
Ja, det, liksom. Det är så på riktigt.
Ja, alltså, men alltså, hear me out liksom. Ja,
okay.
Jag har sett en del olika liksom skrivit om detta och man liksom trycker då på till exempel bensinkrisen. Och det är ju att bensinpriserna har stigit väldigt kraftigt i Ryssland på senaste. Men det är ju liksom inte riktigt en så direkt ekonomisk fråga, utan det är ju att Ukraina har slått ut raffinaderikapacitet för Ryssland. Och så har jag läst mycket spekulationer om att det liksom är en väldigt långsiktig genomtänkt strategi där man typ långsamt har gjort slut på reservdelar och sen så kan man slå igen på alla ställen igen och då finns inga reservdelar kvar och då så försvinner raffinaderikapaciteten väldigt snabbt och då så ökar bensinpriset. Jag vet inte riktigt hur man ska tänka där, liksom, eller ifall det bara är att till slut så har de prickat till bra att de orsakat en kris. Liksom. Men det verkar vara ändå ganska rejält och framförallt i liksom, vissa delar av Ryssland så är det typ ransonerat på bensin för att man inte heller kan frakta den bensin man har runt jämt i landet. Liksom. Som sagt, det är inte riktigt en så här ekonomisk kris, utan det är mer en krigskonsekvens på något sätt. Liksom. Men man har också saker som att Putin har höjt momsen nu, för att finansiera kriget liksom. De har för dålig statskassa helt enkelt för att det ska gå runt till bra. Putin har ju lovat att inte höja skatterna till följd av kriget liksom. Han har varit ut och sagt det förut, men nu händer det ändå liksom. Och man kan väl se en ändring i retoriken där liksom från det här. Det är bara en specialoperation, den liksom påverkar inte oss egentligen till typ nu måste folk ställa upp mer liksom. Men man ska också komma ihåg att en höjning av momsen med 10% betyder alltså att den går från en momssats på 20% till 22% liksom. Det är inte 10%-enheter momsen har höjts, så det är inte heller några jätteförändringar liksom. Ett annat problem i ekonomin är ju, ja, det var någon ukrainsk sida som hade räknat ut att 30% av alla, vad heter det på svenska, property developments, alltså byggföretag,
ja,
byggbranschen, 30% av företagen riskerar att konka. Och då tänker man, det här kanske är, vi har räknat ut det liksom, det känns lite propaganda. Men då har faktiskt den biträdande ryska finansministern varit ute och sagt att han tror att 20% riskerar att konka. Så det är ju ändå inom liksom felmarginalen på där. Det verkar också ha att göra med att Putin på något sätt har blåst upp en bostadsbubbla och lite punkat den själv. För att Ryssland har en tradition av att man inte lånar pengar till huset, utan man sparar upp till kontantinsats, eller till hela insatsen, hela betalningen på huset. Inte kontantinsatsen, utan man sparar upp hela pengar till att köpa husen kontant helt enkelt.
Man cashar,
ja, cashar huset. Liksom. Och det är ju inte så bra för de ekonomiska hjulen, för att smörja ekonomin. Det är mycket bättre att folk håller på att låna och köper fram och tillbaka, liksom, ifall man vill ha en snabbare, accelererande ekonomi. Liksom. Så då har han varit ute och kampanjat för detta, och också då staten har garanterat bostadslån på något sätt till ett lägre ränteläge än vad räntan är ifall man tar banklån själv. Liksom. Men det stödet tog man bort 2024. Man hade ju som en del om att det skulle leda till lägre bostadspriser för att det skulle byggas mer, folk skulle ha råd. Eller folk, kanske inte lägre bostadspriser, men att folk skulle ha råd mer. Men problemet är ju då att när det finns de där billiga lånen så spinner ju också bostadspriserna iväg. Och jag läste på något ställe, Economist tror jag, att priserna på bostäder hade gått upp 172%.
Oj, oj, oj.
Inte i Ryssland generellt, men i typ heta storstäder liksom, eller så.
Jag tänker att det ändå finns ställen i Ryssland man kan få en bostad ganska billigt.
Jag är övertygad om att det finns ett ställe i Sibirien där det är
konstigt billigt.
När man äntligen får huset, bara man lovar att bo där liksom. Ja. Men ändå där det spelar roll med ett högt ränteläge generellt i samhället så är det något om bostadsbubblar eller allting. Och dessutom finns det så här typ hur ryska ekonomin växer inte så bra längre. Den har till och med gått bakåt typ några kvartal under 2025. Jag tror att slutsammanställningen 2025 kommer bli att den växer lite grann i alla fall. Men den alltså, har saktat in och så. Ja, men jag tror att det faktiskt finns problem i den ryska ekonomin. Så. Men samtidigt, liksom auktoritära stater som har mycket styrning på sin ekonomi har mycket svårare att få så här finanskriser där marknaden bara ballar ur för att man har mindre marknad och mer kontroll liksom. Mm. Så jag tror att det är ganska låg sannolikhet att det blir någon sån ekonomisk kollaps i Ryssland som leder till att Putin måste avsluta kriget nu liksom. Jag tror inte det är kortare, men man kan ju fundera på ifall Trump ändå liksom håller fingret i luften lite och ser de här tecknen att det går knackigare för Ryssland i dagsläget.
Men blir det då Lars Wilderängs liksom, nu är de på medeltiden då, tänker du?
Nej, det är det verkligen inte.
Nej, du tror inte det.
Jag tror att det blir nu. Är det lite
pissigare? Ja, lite svårt.
Folk har det lite kärvt då, som en vanlig ekonomisk kris som man har genomlevt några stycken i sitt eget liv. Liksom. Men, men det kanske ändå...
Var vi ju lynchregeringen under finanskrisen på 90-talet? Liksom.
Eller 2008 bara. Ja. Liksom. Det var inte så nära. Men kanske ändå att ifall det kopplas till kriget i Ukraina så blir det betydligt mindre populärt. Liksom, att man håller på med det. Men jag tror inte, jag tror att det är ganska långt steg ifrån folk slutar ha ett stort support från det till... och slutar kriget, liksom, de lägger Putin av. Det, ja.
Ja, mer roliga grejer från Ryssland. Vi har ju liksom haft en under liksom 4 veckors tid så har ju artikel 4 använts typ lika många gånger som de senaste 15 åren. Ja. Efter en serie olika händelser som på något sätt kulminerade i vårt närområde bara för några dagar sedan. Och jag tänker att man kanske kan börja prata om det som har hänt med avstamp i det som hände i Polen.
Men jag kan backa lite längre än så till och med och säga under flera år så har det ju skett att ryska drönare och flygplan har liksom i samband med Ukraina kommit in i polskt och framförallt rumänskt territorium som jag förstått det. Men då har det ju ofta varit ganska trovärdigt att det varit felnavigeringar så att typ, ja, de flög in med ett flygplan konstigt och vände så här typ. Det verkar som att de har fel på navigationssystemet. Det kraschade en drönare eller två i Rumänien respektive Polen liksom. Och jag menar, även i Sverige 2024 så hade vi ju att en SU-24 touchades in vid Gotland liksom och blev bortjagad av Gripen. Så jag menar, det finns ju, det är inte något nytt.
Nej,
det liksom, säg.
Men magnituden på det som skedde i Polen är väl det som kanske gör att folk hajade till.
Ja.
Det handlar väl om minst 19 drönare. Av en modell som är ju en Shahed-kopia liksom. Så det är ju liksom en kopia av den iranska drönaren eller patrullroboten som egentligen är en bättre beskrivning av vad den är. Och de här modellerna, Gerbera, är inte armerade utan det är liksom det man kallar det för decoy drones eller jag vet inte, faktiskt en svensk översättning av det, men liksom lockdrönare eller lockbetesdrönare.
Ja, lockbete är väl kanske...
Mm. Och det är en typ av drönare du skickar samtidigt som du skickar andra Shahed-drönare som är mycket billigare att producera och så skjuter, använder fienden sina dyra robotar och luftvärnspjäser eller jaktplan för att skjuta ner dem och så har de offrat det och så kommer de riktiga igenom och så träffar de sitt mål. Så att de här drönarna som gick in över Polen, de var inte liksom militära i den meningen att de kunde skada, de var inte armerade, det var inte ett vapen i den meningen.
Men de användes i normalt i anfall? Liksom.
I Ukraina, precis.
Så.
Och det har ju kommit ut lite olika liksom, hur man ska förstå den här processen. Man kan säga att Belarus försvarsminister Pavel Morawiecki gick ut och sa typ timmar efter att det hade hänt, men vi varnade Polen. Vi har skjutit ner flera av de här drönarna. Det är någon typ av elektroniska störningsmedel av ukrainarna som har stört ut dem så att de har liksom tappat kontakt. Ryssland har tappat styrning av dem. De är på väg mot Polen. Polen förnekar ju att de blev förvarnade. Istället så har ju det här liksom byggt upp från liksom en eskalering ändå vid den NATOs östra gräns. Där med ganska höga liksom högt tonläge så har man ju förklarat att liksom det här är en kränkning. Kommer ryska stridsflang liksom provocera över vår gräns, kommer vi skjuta ner dem. Artikel 4 är ju alltså inte försvarsklausulen utan den konsulterade klausulen som då tvingar eller förpliktiga länder att konsultera det landet som aktiverade för liksom, stöd i hur de ska hantera en eventuell säkerhetskris. Och jag tänker att man ska tolka den som upptaktsartikeln liksom, att du gör det för att senare aktivera artikel 5. Det som då talar för att och vilket också kanske kan förklara varför det blev fel om det inte var med mening, är ju att i drönare som har hittats ungefär sedan juni månad så finns det ett flertal exempel, det finns ett handfull exempel på den här typen av drönare som har haft litauiska eller polska simkort i sig. Då är det ju så att de här drönarna behöver kommunicera. De kommunicerar tillbaka till en dator eller kommunicera på något sätt för att typ hålla igång sitt styrsystem. Och en teori är ju att man har de här simkorten för att man har de är lättillgängliga för Ryssland. Och att när man går över den ukrainska gränsen där man kanske då till exempel stör ut ryska mobilmasters räckvidd så kan de här hoppa över till de näten istället och då på så sätt fortsätter sin färd. En förklaring är ju att när de då har blivit störda så har de begett sig liksom mot den, mot master eller liksom in i den, när dess GPS har tokat ur, så har de ju fått positioner kopplade till de här masterna istället, högst spekulativt. Och en annan teori är ju att de har de här simkorten för att kunna testa eller för att provocera NATO-länderna vid väster om Ryssland. Det här är ju liksom superspekulativt, man vet inte. Kreml gick väl ändå ut och typ, för det florerade massa konspirationsteoretiker som den typen av personer som bara såhär, nej fast de här drönarna är ju inte ryska liksom, det här är en jävla false flag liksom. Det tänker jag är gulligt att man tänker det, att en ryggmärgsreflex, för att det är ju så dumt då, det är vi tillbaka lite där med Trump-talet, det är så dumt så det kan ju inte, att jag då är dom då. Fast för Trump, vilket är sorgligt. Jag tror att Putin är en intelligentare man än Trump. Alltså rent så, om de hade gjort ett IQ-test. Men jag ska säga att både då Belarus uttalande bekräftar ju, skulle de då vara med i den här konspirationen. Och att Kreml också har gått ut och sagt, vi har inte haft som syfte att träffa några polska mål. Vilket ju man då får tolkas som ett någon typ av erkännande av att det är deras drönare. Men då är ju spekulationen att men syftet med de här är ju att provocera upp någon typ av spänningar. Bara dagar senare så hade vi ju två MiG-31 som åkte in i Estlands luftrum, bara några mil från huvudstaden. Precis. Inte så långt in, ska sägas, i deras luftrum.
Men det är väl som att luftrummet är lite böjt och de tar liksom en genväg istället för att köra cirkeln, så kapar de. Men det är ju precis som du säger, precis utanför Tallinn. Ja. Så jag menar, det är liksom...
På väg mot Kaliningrad uppgörde Ryssland. Och sen har vi då slutligen haft de här flertalet drönar, störningarna i Köpenhamn och i Oslo. Och sen fortsatt eventuella störningar. Kan vi komma till det? Ja. Men så det är läget, och då tror jag att man måste börja fundera på så. Då är det så teorin. Ja, men det är provokationer, och så är det hybridkrigföring, och så kommer alla de här liksom magic words som bara så här, vad betyder de, vad fan är poängen, och så känner man sig lite dum för att det är så olika smarta människor som är så, fast det är en sån 5D-schack där man är så gör man så, och så får man såna reaktioner, och så frågar man vad är det för reaktion, och så säger någon så smart person, syftet med hybridkrigföring är inte själva händelsen i sig, utan att skapa panik, och skapar man panik då har man liksom uppnått sitt mål, och ju mer panik vi får ju mer motiverade blir de att ha sin hybridkrigföring. Så man säger, varför i helvete till Ryssland bygger upp panik i Polen, Lettland, Danmark och Norge. Om de vet någonting, alltså om de har läst liksom en nyhetssida de senaste halvåret, så är det ju att ju mindre vi framstår som bovar just nu, ju mer skit håller på att hända mellan NATO och USA.
Ja, låt det pianot spela sig själv liksom. Varför ska ni vara där?
Bara... Ja, men det är smart, för då blir det som panik och sånt, och då vet de inte riktigt, då framstår det så. Nej, det som händer är ju att Ryssland framstår som en skurk, vilket motiverar folk till att öka sina anslag till sin krigsmakt, till att folk ska ta värnplikt i större utsträckning och gå med i hemlandet. Vad är poängen? Ja, de visar ju vilka svagheter de har. Är det något man brukar vilja göra mot sin fiende innan man planerar att attackera dem? Ja, vi ska bara visa vilka...
Det här borde ni stärka upp lite igen.
Lös den här. Så det är, och jag vet inte. Antingen det är att jag är för dum för att förstå, och återigen, jag är beredd på att acceptera den positionen efter det här Trump-talet. Eller är det så att antingen att det finns en mycket mer enkel förklaring till vad syftet med den bakom är, och att det är en rysk aktör som ligger bakom.
Som till exempel, de vill faktiskt testa vad som händer för mig det här, för att faktiskt kunna använda det en annan gång. Typ.
Jag tror inte det. Jag tycker det faller under Black Magic liksom hybridkrigsföringsgrejen. Antingen så är det så att om det är en rysk aktör som ligger bakom, vilket syfte skulle kunna finnas till det? Och jag tänker ju att till skillnad då från magisk hybridkrigföring, så tänker jag att man vill ha saker som ger effekt på slagfältet i Ukraina, på kriget man utkämpar. Det var rimligt att lägga sina resurser på det. Och då pratar jag inte om... talar vi delvis om det som hände i Estland, även om det, precis som du beskriver, är en ganska vanligt förekommande händelse. Alltså ryska krigs... Framförallt över Östersjön, där liksom de här gränserna är lite luddiga. Jag vill också säga att jag tror att flera av de efterrapporterade fallen av drönarkränkningar nog med största sannolikhet inte har skett.
Nej, precis. För det brukar ju vara så när sådana här saker händer. Det är som typ vilken sorts liksom...
Vit skåpbil är det ju.
Ja, precis. Alltså det är liksom... Jag har varit en vit skåpbil med en faktisk pedofil. Mm. Då ser alla vita skåpbilar som de tror är profil.
Utanför skolor
överallt. Liksom, ja. För det är vanliga. Med, och, men de hade inte kollat efter dem annars. De fanns det hela tiden, alla vita skottbilar. Men det, man ser dem som en fara först då. Och på samma sätt så en ballong som man inte hade tänkt på när den svävar runt blir nu en drönare. Liksom, mm. Sån.
Och i sin tur att det också kan också skapa människor vars enda syfte är typ uppståndelse.
Just det, som har en drönare. Och, liksom
och vad vi vet om drönaren över Köpenhamn, för den finns ju fångad på film. Och då var folk väldigt snabbt ute och sa att den var stor, det stämmer, det är en stor drönare. Också att det var en vingdrönare, alltså att den, någon typ av liksom bevingad drönare, vilket ju inte liksom ingår normalt sett i den.
Hobby.
Eftersom att du kräver en startbana för dem då.
Jo, och också är det väl så här, drönare man köper liksom off-shelf har ju sån geofencing som gör att det är blockat så man inte kan köra in över flygplatser och sånt saker. Kan man ju pilla bort själv såklart, ifall man är någon aktivist.
Jag vill liksom, då hävda aktivist, att men... det inte är en bevingad drönare vi ser på bilderna, utan att det är en optisk illusion, utan att det är en fyraarmad drönare. Vi ser en quadcopter, en stor modell av en quadcopter. Jag skulle till och med kunna peka ut vilket specifikt märke jag tror det är. Och det är en väldigt dyr drönare. Och det stämmer dessutom då med teorin om att det är en rysk aktör som har gjort det, som alltså har då lyft från fartyg som har befunnit sig utanför från till den ryska skuggflottan eller ägt via bulvaner. Bland annat finns ett norsk flaggat fartyg som ju har RSB, alltså typ, det är ju en liksom rysk PMC-grupp, Private Military Contractor, men som har klara band till FSB. Det var tidigare den gruppen som var liksom, fast det här är en genuin profitdriven Private Military Contractor som eventuellt skulle lyfta den. Och de har ju inga landningsbanor.
Fast det där har jag ändå sett. Alltså dels vill jag säga, det låg väl också något faktiskt ryskt stridsfartyg.
Och den har jag mycket så att tänka mig att drönaren kommer ifrån.
Varför det?
För att om det är något fartyg som någon har en radarsignatur på och tittar på, så är det det.
Så att man skulle bli upptäckt ifrån skickar.
Ja, okay. Och det skulle antagligen finnas, det finns, hade i så fall antagligen också finnits direkt filmbevis för att man hade filmat den här. Alltså,
ja, okay. Men man kan tydligen fånga sådana fastvingedrönare med nät.
När de landar, ja. Men inte när de flyger.
Nej, men då kan man köra en slangbälla och bara bonga upp dem.
Absolut.
Och det är liksom en rysk standard som finns, bla bla. Jag säger inte att jag tror på det heller.
Det är fullt möjligt att det är så. Det är... Jag tycker att det ser ut som en quadcopter där man ser den från en vinkel där den då ser ut att ha två vingar med lampor på. Men det är ju också för att det är mörkt i dimma, vilket gör att det du ser är siluetten av två av armarna och två av armarna bakom. Det spelar också ingen roll. Vad är då, om vi då ponerar att det är ryska aktörer, jag kan med rätt stor säkerhet säga att det var det i Polen, att MiG-31 tillhörde Ryssland och ingen annan. Och slutligen då, om det då även var ryska aktörer, vilket jag håller som relativt troligt, kopplat till framförallt Oslo och Köpenhamn.
Mm.
För där sticker också synkroniseringen ut lite grann.
Och det är också, alltså, det är såklart att det är lite ett, inte världens bästa tecken, men liksom att Köpenhamns flygplan stängs ner och liksom så, det verkar ju som att någon som håller på med liksom flygledning och grejer ändå tog detta på allvar på ett sätt som man tänker att de inte missidentifierar en ballong och gör liksom.
Utan nej, det finns liksom, ju också på film.
Jo, precis, men alltså jag bara menar att någonting här är rejält liksom på något alltså, alltså ja. Kan det såklart vara spökjakt och massa grejer också, men precis som du säger tänker jag att det rimliga anta och hans rakkniv i det här fallet pekar på, det var en faktisk drönarstörning som är medveten och som kräver lite mer.
Om vi då tar alla de här händelserna och så tänker vi så. Om vi då ponerar att det här så, och vi drar en röd linje mellan alla de här händelserna. Vad skulle då vara syftet? Det kan ju knappast vara att det ska bli som Danmark har gjort, som kallar in sina reservister. Det kan inte vara att Polen säger vi skjuter ner eventuella ryska stridsplan. Alltså det kan ju inte vara målet. Och den här panikhybridskrigsföringsskiten är ju bara dum. Alltså det är bara korkat. Det gynnar inte Ryssland att vi ökar vårt anslag till... Alltså i så fall så...
Nej, okej. Villigheten att stödja Ukraina då?
Ökar. Ökar när man är... Ryssland är en skurk. Som ja, håller på att störa ut
vi får massa problem för det här då. Ifall man är
vem
så,
tänker sig?
De som står och skulle flyga någonstans.
Ja, om vi bara hade slutat hjälpa Ukraina så hade det inte varit kanske. Så här. Ja, okay. Nej, det låter dumt. Det kanske finns såna dumma människor. Men, och jag vet att du har haft fel om det tidigare. Det är det den här podden handlar om. Men det är också så, framförallt det som händer i Polen, till viss del det som händer i Estland och även detta, kan ha direkt inverkan på det slagfältet i Ukraina. Eftersom att alla de här länderna kommer på ett eller annat sätt olika magnitud och förmåga begära, kräva, köpa luftvärnssystem.
Aha, så vi måste ha dem hemma istället liksom. Och det, vi tar upp marknaden från Ukraina.
Denna till exempel, och det ser vi också hur man är så, Nederländerna positionerat Patriot-batteri i Polen. Då har vi ett Patriot-batteri vars robotar faktiskt, alltså är du med? Mm. Att om det är något konkret faktiskt som inte är liksom 9D-schack och magi som ska komma ur detta, så kan det ju vara att flera länder, alltså i motsats då till de här vi ska förbereda för invasion, alltså att man tänker, då kommer de känna att vi måste skydda det vi har här, vilket ju är dåligt för Ryssland om de då planerar att invadera Danmark genom att landa quadcopters på deras flygplats.
Men det sa jag inte. Men, alltså man...
men du förstår min poäng. Och att när man drar till sig de resurserna så tänker man att västs möjlighet att stödja Ukraina hela tiden baseras på att man känner att man har marginalen att göra det, eftersom att Ryssland inte utgör ett direkt hot, vilket är också en korrekt observation. Vi har råd att stödja Ukraina eftersom att de inte gör utgör ett direkt hot mot oss. Och människor som hävdar vi ska inte stödja Ukraina för att vi ska skydda oss själva är dumma i huvudet. Det är inte ett riktigt argument. Då får man något annat argument än det. Det kanske är syftet, och det kanske är den röda tråden. Eller så är det frånkopplade händelser. MiG-31 och kränkningen av Estland är en sån kränkning som jag har skett många gånger tidigare. Den råkade hända på grund av att piloterna, som de flesta på sina jobb, förutom de som satt på Trump och Hegset-grejen, gärna vill slippa undan så snabbt som möjligt. Och det som hände i Polen kanske var ett resultat av en störning eller på grund av fel. Och att det som händer vid flygplatserna är ett resultat av troll i köttvärlden. Liksom. Det är inte omöjligt. Och alla de som hävdar att liksom 100% är på det ena eller det andra sättet, vi har ju inga belägg som stärker någonting av det. Ska ju också säga att Ryssland förnekar att de har kränkt Estlands luftrum. Det är skitigt och det är inte så mycket för. Det hade jag också gjort, för det är en gräns i luften. Det är ganska svårt då.
Nej, precis. Sen ska jag tänka också på den här, vad intressant ändå det med dels reaktionerna då, med folk är så, skjut ner den. Man bara, har ni sett de här filmerna när ukrainska drönare ur lastbilsflak kraschar ner på ryska flygplan liksom? Över ett flygfält där det står mängder med fulltankade flygplan vill man gärna inte att det ska falla ner brinnande föremål som flyger flera hundra kilo från luften liksom. Det är ju en grej man kan säga, tycker jag. Men en annan är liksom, vad blir den, vilken teknik kommer man använda i drönarberedskap då liksom? För det tänker jag ändå är liksom utvecklingsfront liksom, att militärt från, vad heter det, utvecklings, alltså det, att det är en teknikområde där vi kommer se någon utveckling liksom framöver, just med att det var en så extrem utveckling av militära drönare i Ukraina liksom, så är det på något sätt ett nytt avancemang, ett vapenslag, och det måste komma försvarstekniker liksom som också kan
Användas. Civila sfären.
Precis, liksom. Ja. I ett land som inte är fullständigt krig. Liksom,
jag tänker att det finns lite olika saker. Jag tänker att vi mycket väl kommer se det. Vi ser i Ukraina och även hittar civila varianter. Det är alltså antidrönare och drönare, vilket är ju roligt och dumt, som alltså krockar med drönarna. Mm. Det är kanske inte jättelämpligt på en flygplats just. Sen har vi också lärt oss att den här typen av störutrustning inte alls fungerar som man föreställde sig, utan verkar vara mycket mer... Jag fattar också att man inte bara kan störa ut all radio
på en flygplats. Vi skjuter med det här elektronikgeväret som bara pajar olika så här flyg.
Men jag tror att vi kommer få se, alltså jag tror att hagelgevär är på väg in igen. För det är det man har för att skjuta fåglar med. Alltså är det med för den typen av de här medelstora, jag kan föreställa mig en drönare med en hagelgevär som åker upp.
Drönare med olika nät då?
Ja, absolut. Ja. Nätvapen är ju sämre än hagel.
Mm, visst, men man tänker att de ska fastna och inte trilla ner på någon då?
Ja, du tänker så. Skjuter iväg. Ja, men det är ju väl möjligt. Ja, absolut, som du säger, någon typ av teknik. Alltså det finns ju ett par olika liksom, så här, riktade elektroniska vapen och så, men om inte Kastrup har dem. Eller fattar du vad jag menar? Liksom, och säger man, för det sitter ju lite så typ på typ riksdagshuset och så, har man ju sett bilder på israeliskt producerade också. Tyckte vi var lämpligt att köpa in brinnande folkmord. Mm. Men det är klart att den typen av teknik kommer att komma, och jag tror nog ironiskt nog att det är drönare man kommer att använda mot drönare. Ja. Det känns logiskt liksom. Så har man en pilot på Kastrup. En så sitter de. Men du tänker, det är ju en Xbox-kontroll man sitter med.
Okej, liksom. Förlåt.
Ja. Du är inte född på 50-talet.
Men vadå, är inte... Nej, jag vet inte vad en Xbox-kontroll... De har inte en sån liten spak.
De har två små spak.
Ja, det är väl en joystick.
Joystick är ju en sån här. Liksom.
Men det är väl små joysticks.
Det här är bra radio.
På
det är
en kontroll.
På ett format. När vi sitter och gör olika hand...
Runktecken mot varandra. Nej.
Ja. Han har myran rynkar så ut som att han spelar Xbox. Ja,
jag menar att det är en joystick på en Xbox-kontroll då, alltså. Att de små också är joysticks. Ah, ja. Okay. Fast bara små, två stycken.
Ja, det kanske är korrekt.
Ingen aning. Mm. Det överlåter vi till fansen
att döma oss. Där börjar vi bli klara för idag. Mm. Stockholm börjar närma sig 25 oktober.
Eller Impact. Det kolliderar med Stockholm.
Lördagen. Schemat släpps snart.
Wow. Jag ser fram emot den här upplevelsen. Lika mycket som ni lyssnare som inte vet vad som väntar.
Nej, precis. Nästa avsnitt kan vi väl släppa. Då tror jag att schemat är ute. Så, ja. Titeln för livepodden är War for Drugs. Gött. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Man kan följa oss på sociala medier. Man kan följa mig på Blue Sky. Där heter jag Martin Hansson. Man kan följa dig på Blue Sky. Där heter du Myran Andersson. Man kan också följa dig på Twitter. Där heter du @slukhål. Man kan följa oss på Facebook. Där heter vi Eldorörelse. På Instagram el.dog.rörelse. Och bli jättegärna Patreons. Det hade hjälpt oss att få den här lilla maskineriet att rulla runt. Tack jingelmakarna och tack producent Kalle.
Malmö.
Hejdå.